Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Olösta mord, Viola Widegren, del 3. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippningen har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet. Varning för våld mot barn. Innan jag drar igång vill jag nämna att Urban Järdek och Tobias von Braun som skrev avsnitten om Sven Sjögren har en ny podd, Kalla fall. Den berättar jag lite mer om i slutet av avsnittet. Vi lämnade 17-åriga Viola Widegren den 4 december 1948 som var en helt vanlig lördag. Viola arbetar som biträde på garnisonssjukhuset i Sollefteå. Hon har fått veta att hennes vikariat har förlängts och den nya anställningsperioden ska börja på måndagen den 6 december. Tidigt på morgonen på söndagen den 5 december ringer Karl till garnisonssjukhuset i Sollefteå och ber om att få tala med Violas husmor. Husmor Haldén informerar då Violas pappa om att Viola mycket riktigt har arbetat under fredagen och lördagen men att hon är ledig idag söndag. Det hade inte Viola sagt till sin pappa. Karl blir rasande. Han ringer upp Viola på elevhemmet omedelbart. En kollega till Viola vid namn Elin svarar. Karl kräver att få prata med Viola. Elin går därför och hämtar Viola som motvilligt tar samtalet. Karl säger enligt Elin, citat. God dag Vivi. Jaså, du är ledig idag också och inte far du hem. Nu Vivi får du göra vilket du vill. Antingen tar en bil och kommer hem med en gång, eller så behöver inte du komma hem någonsin mer. Slutcitat. Viola suckar. Hon går med på sin pappas krav om att komma hem, men säger att hon inte tänker beställa en bil, utan tänker ta bussen i eftermiddag. Sedan lägger hon på luren. Till några kamrater som har överhört samtalet säger Viola någonting i stil med, citat, får jag stryk när jag kommer hem, kommer jag inte tillbaka ikväll. Slutcitat. Till en kollega, oklart vem, säger Viola att hon hoppas att hennes pappa antingen kommer att låta henne vara de få timmarna hon planerat vara hemma, eller att han slår henne så hårt att det faktiskt syns den här gången. När Carl och Viola har avslutat sitt samtal vänder sig Carl mot Agnes. Han säger till sin fru att han ska fråga Viola vad ont han någonsin har gjort henne när hon kommer hem. Han kan inte förstå varför Viola inte vill träffa sin familj. Viola äter ingen frukost. När Viola inte heller syns till vid lunchen går Elin upp och knackar på hennes dörr. Viola öppnar och säger att hon ligger och vilar. Violas rumskamrat Ingrid är inte där. Viola frågar om Elin vill vara så snäll att väcka henne vid 15.30 så att hon hinner med eftermiddagsbussen till Helgum. Det går Elin med på. När Viola lämnar sjukhuset strax därefter säger hon till Elin och Elins syster Märta, citat, "Flickor, håll tummarna för mig nu", slutcitat. Det här är första gången som Elin och Märta förstår att Violas hemförhållanden kanske inte är särskilt trevliga. Omkring klockan 16.30 går Viola in på Linds konditori i Sollefteå. Expediten i kassan är Inga-Maj Persson, Violas barndomsvän. Viola köper några karameller av Inga-Maj och berättar att hon ska hem till sin familj. Inga-Maj säger att hon ska hälsa så gott till Carl och Agnes. Viola svarar att det ska hon göra. Inga-Maj får intrycket av att Viola är nedstämd men hinner inte fråga varför. Viola måste gå till bussen och Inga-Maj måste expediera kunderna i konditoriet. Viola beger sig mot bussen som avgår från Sollefteå och som kommer att vara framme vid föräldrahemmet klockan 18.30 på kvällen. Eftersom hon ska börja jobba redan klockan 6 på måndag morgon måste hon ta bussen tillbaka redan klockan 20.30. Då kommer hon att vara i Sollefteå igen omkring 01.30. Bussen som går 20.30 tillbaka till Sollefteå refereras ofta till som postbussen eller nattbussen. Vi har funderat på varför det tar så lång tid att komma hem för den här bussen. Men vi gissar att den här bussen har många stopp och kanske även levererar post på vägen eftersom bussresan beräknas ta hela 5 timmar. Viola kommer alltså resa i 7 timmar för att tillbringa 2 timmar i föräldrahemmet. Vädret är klart, det är omkring 2-3 plusgrader ute och det har knappt fallit någon snö alls den här vintern trots att det är den 5 december i Norrland. Viola har en beige kappa, bruna skor, bruna strumpor och en grön hatt på sig. En tidigare lärare till Viola får syn på henne på bussen. Läraren tycker inte att Viola är sig lik. Han känner henne som en glad och trevlig flicka. Men den här dagen ser Viola nedstämd och frånvarande ut. Hon sitter tyst i sitt säte och stirrar ut genom fönstret. Viola och läraren kliver av på samma busshållplats. Det ligger precis invid Carls och Agnes gård. Läraren stannar upp och följer Viola med blicken när hon går mot sina föräldrars hem. Han ser att hon öppnar ytterdörren och stänger den bakom sig. Carl, Agnes och lilla syster Eva-Marie har precis druckit kaffe och ätit fikabröd. Carl har lagt sig för att vila på en ottoman som står i en sovalkov. Agnes och Eva-Marie sitter kvar i köket och väntar på Viola. När de hör bussen utanför rusar Eva-Marie ut genom ytterdörren för att möta Viola. När Viola och Eva-Marie kommer in i huset igen hälsar Viola inte på Agnes. Hon går direkt fram till Carl i sovalkoven och säger upprört citat: "Vad menas med detta? Nu vill jag först och främst ha reda på vad ni vill mig." Slutcitat. Enligt Carl hytter hon med sin knytnäve när hon säger detta. Carl flyger upp på ottomanen och frågar sin dotter om man säger sådär när man varit borta en hel månad. Carl tar därefter tag i Violas hår och drar till. Violas hatt åker av. Carl tar sedan tag i sin dotters kappa och drar in henne i sovalkoven. Carl försöker dra ner hennes kjol och trosor för att ge henne slag på rumpan. Viola kämpar emot och Carl ger henne istället flera örfilar. Enligt Carl försöker Viola inte att skydda sig mot slagen. Agnes sitter kvar i köket. Hon hör att Viola sparkar med sina ben mot väggen eller mot golvet. Agnes hör också att hennes man och Viola argumenterar högljutt om huruvida hon ska tillbaka till Sollefteå eller inte. Carl säger citat: "Nu far inte du till sjukhuset något mer för du är alldeles förstörd. Du får vara hemma och läsa i vinter istället. Slutcitat. Varpå de båda kommer ut i köket. Carl håller sin hand på Violas rygg. Viola lägger sin handväska och en påse karameller på köksbordet. Carl säger bestämt åt Viola att hälsa ordentligt på Agnes och Eva-Marie. Eva-Marie sitter nu på golvet i köket och leker med en av Spejas hundvalpar. Viola säger inte ett ord. Då tar Carl tag i henne och drar henne tillbaka till sovalkoven igen. Agnes hör att Viola och Carl bråkar. Eva-Marie hör att Viola skriker "Mamma, mamma!" Eva-Marie säger till Agnes att Viola ropar efter sin mamma. Men det har inte Agnes hört. Agnes bestämmer sig för att gå in i sovalkoven med Eva-Marie hackehäl. Viola tittar på Agnes och säger att hon är så arg på henne och Carl för att de jagar henne på hennes arbetsplats. Då blir Agnes förbannad. Hon går fram till Viola och drar henne hårt i håret. Carl tar tag i Violas kappa och säger åt henne att säga att hon ska stanna hemma. Enligt Carl säger han detta med gråten i halsen. Det uppfattar även Agnes. Agnes tycker inte att Carl låter arg eller hotfull när han säger detta, utan mera ängslig. Carl säger åt Agnes att hon ska ringa till husmor på garnisonssjukhuset och meddela att Viola ska läsa hemma i vinter och att hon inte kommer att komma tillbaka till sjukhuset. Viola blir då hysterisk och skriker: "Jag kan inte lura husmor!" Agnes vänder på klacken och går ut i köket igen. Carl ger Viola ytterligare några örfilar. Den här gången försöker Viola enligt Carl skydda sig mot slagen genom att sätta händerna framför ansiktet. Han träffar därför framförallt hennes händer. Enligt Agnes varken snyftar eller gråter Viola under misshandeln. När Carl slutar slå sin dotter kommer Viola ut i köket. Då ser Agnes att hon blöder näsblod. Agnes går då in i sovalkoven och ser att lakanet på ottomanen är blodigt. Viola går ut i hallen och säger någonting. Antingen säger hon: "Jag ska fara bort och aldrig komma tillbaka." Eller så säger hon: "Jag kommer aldrig hem mera." Sen går hon ut genom ytterdörren och smäller igen den bakom sig. Jag vill påpeka att denna redogörelse av vad som händer när Viola kommer hem kommer ifrån vad Carl och Agnes uppger. Efter att Viola har lämnat hemmet säger Agnes till Carl: "Hon gick bestämt." Varpå Carl svarar: "Ja, låt henne gå." Både Agnes och Carl tänker här, enligt dem, att Viola bara gått ut för att lugna ner sig lite. Hennes hatt ligger kvar på golvet och det har frusit på ordentligt på kvällskvisten, så både Agnes och Carl tänker att Viola snart kommer tillbaka. Det har nu gått en kvart sedan Viola kom hem och det är alltså ganska lång tid kvar till bussen går. Stämningen hemma hos familjen Widegren är nu ganska tryckt. Agnes, Carl och Eva-Marie sätter sig kring köksbordet och väntar på att Viola ska komma tillbaka. När det har gått en kvart till säger Carl till resten av familjen att Viola säkert har gått till en vän för att gråta ut. Det gillar inte Carl. Han vill inte att Viola ska skvallra om vad som har hänt under kvällen. Han går därför över till grannhuset och kikar försiktigt in genom fönstret för att se om Viola är där. Han vill inte knacka på för att fråga efter henne. Han tänker att det vore att skämma ut familjen eftersom hela grannskapet då skulle få reda på att han inte har koll på var hans dotter befinner sig. Carl kan inte se Viola hos grannen. Därför tar han sin cykel och cyklar ner till posthuset för att se om Viola är där. Det finns nämligen en busshållplats även vid posthuset och eventuellt, tänker Carl, har Viola begett sig dit för att ta nästa buss tillbaka till Sollefteå. Viola är inte vid posthuset heller. Carl cyklar därför vidare till grannbyn Holmstad där Viola tidigare arbetade på Konsum. Inte heller där får han syn på sin dotter. Under tiden som Carl letar efter Viola på cykeln letar Agnes efter henne i laggården där korna står. Agnes hittar inte Viola. Hon bestämmer sig för att mjölka korna istället när hon ändå är där. På vägen tillbaka från Holmstad cyklar Carl till gårdens stall för att ge familjens häst mat. Grannarna lägger märke till att Carl är i stallet. De uppfattar att han gör något slags arbete i stallet. Vid 19.30 ringer en bekant till familjen Widegren. Agnes svarar. Den bekante frågar efter Carl. Agnes svarar att Carl inte är hemma. När den bekante frågar om man kan ringa tillbaka lite senare och då prata med Carl, säger Agnes att det inte är någon idé. Carl förväntas inte vara tillbaka på flera timmar. Men det dröjer inte flera timmar innan Carl kommer hem. Han är hemma igen cirka 20 minuter senare vid 19:50. Eftersom Carl...
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Inte hittat Viola någonstans, är han övertygad hon har gömt sig någonstans kring gården. När han är hemma igen letar han därför igenom varenda skrymsle och vrå av sin gård. Men han hittar inte Viola. Nu börjar både han och Agnes bli oroliga. När kvällsbussen går förbi hemmet omkring 20:30 och Viola ännu inte har dykt upp, blir de ännu mer oroliga. Enligt uppgift lugnar de varandra med att Viola kanske har fått skjuts med någon bil till Sollefteå. Grannar till familjen Widegren ser att det ryker i skorstenen som tillhör bakugnen under kvällen. Det reagerar grannarna över eftersom det är ovanligt att en bakugn är igång så sent på kvällen. En bakugn på 1940-talet var vanligtvis en större ugn som var inmurad i väggen. Det är en sån som finns i familjen Widegrens hus. Trots oron för Viola går makarna Widegren och lägger sig vid 21:30. De lämnar ytterdörren olåst ifall Viola kommer. Agnes går upp 2 gånger för att kontrollera om Viola ligger i sin säng. Men det gör inte Viola. Ett par grannar som har varit på dans lägger märke till att det lyser hos familjen Widegren vid midnatt. Det tycker de är anmärkningsvärt eftersom det alltid brukar vara släckt hos Widegrens vid den tiden. Agnes stiger upp 5 på morgonen den 6 december för att starta dagen. Hon lägger då märke till att Violas väska står kvar på köksbordet. Att den låg kvar i hemmet hade hon inte lagt märke till kvällen innan. Agnes öppnar väskan. I den hittar hon kvitton på julklapparna som Viola hade köpt åt dem. Hon hittar även en 100-lapp och 10 öre. Det är ganska mycket pengar att ha med sig för en 17-åring eftersom det motsvarar kanske 2000 kronor. I dagens pengavärde. Agnes slås då av tanken att Viola kanske inte hade haft med sig pengar till bussen när hon lämnade hemmet. Carl vaknar lite efter sin fru omkring 5:30 på måndagsmorgonen. När han förstår att Viola inte har kommit hem tar han ledigt från jobbet som kringresande virkesmästare för att leta efter henne. Vid 8 på morgonen ringer Agnes till garnisonssjukhuset för att höra om Viola är där. När husmor Haldén svarar att Viola skulle ha börjat sin arbetsdag 7 men att hon inte har dykt upp, säger Agnes enligt husmor, citat, "Det var märkligt. Hon åkte ju med bussen härifrån igår kväll." Slutcitat. Detta är ju märkligt att Agnes säger det här, eftersom vi vet att hon vet att Viola inte tog bussen tillbaka till Sollefteå. Enligt Agnes säger hon till husmor Haldén att Viola hade åkt med kvällsbussen eftersom hon inte vill berätta om familjens bråk eller om att Viola är försvunnen. Husmor Haldén blir genast orolig. Hon känner ju Viola som ordningsam och punktlig. Därför frågar hon Agnes om det har hänt någonting. Men Agnes svarar att Viola säkert kommer till rätta snart. Violas arbetskamrater ringer hem till familjen Widegren under förmiddagen för att fråga hur det är med Viola eftersom de saknar henne på jobbet. De ringer för att de har hört direkt från Viola dagen innan att hon var rädd för att bli slagen när hon kom hem till sin familj. Agnes säger då att Viola är borta men att hon inte är orolig. Viola kommer enligt Agnes att komma hem inom sinom tid. Arbetskamraterna ber då Agnes att i alla fall kontakta polisen eftersom Viola verkar vara försvunnen, men det tänker Agnes inte göra. Violas arbetskamrater ringer även till några granngårdar där de vet att Viola har vänner för att se om hon är där. Ingen av de boende på granngårdarna har sett Viola. Agnes ringer hem till Paulina och Hugo Boman, Violas moster och morbror, för att fråga om Viola är där. Det är Hugo som svarar i telefonen. Agnes presenterar sig inte, utan frågar bara ifall Viola är där. Hugo svarar förvirrat att nej, Viola är inte där. Agnes lägger då på luren och Hugo vet då inte ens att det var Agnes som han pratade med. Han tycker att hela samtalet känns märkligt. Vid 10-tiden på förmiddagen den 6 december, alltså på måndagen, ringer Agnes hem till familjen Larsson, bestående av Violas rumskamrat Ingrid, hennes bror Ingmar och deras mamma och deras pappa. Pappan arbetar för övrigt som sotarmästare och det kan vara relevant senare. Ingrid och Ingmars pappa kallas för sotarmästare Larsson eller sotare Larsson. En sotarmästare är en mycket kunnig sotare som även ofta har uppdraget att lära nya sotare yrket. En kvinna svarar och Agnes förmodar att det är fru Larsson. Agnes frågar då efter Viola, varpå kvinnan svarar, ett ögonblick. Agnes blir exalterad och tänker att här har hon jäntan. En späd röst säger efter ett ögonblick, hallå, i luren. Agnes frågar då om hon talar med Viola, men rösten svarar att hon inte är Viola och att Viola ska vara på arbetet vid garnisonssjukhuset. Agnes lägger då på luren. Hon antar, säger hon senare, att det är Ingrid hon har pratat med och att fru Larsson hade hört fel på hennes begäran om att få prata med Viola. Det kan ha varit Ingrid som Agnes fick prata med, men det kan också ha varit Viola som helt enkelt inte ville ge sig till känna för sin styrmamma. Karls sökande efter Viola under måndag förmiddag går inte alls bra. Han kommer hem ensam. Han och Agnes börjar då befara att Viola har gått ner sig i Faxälven som ju ligger i närheten av hemmet. Isen har lagt sig tjock över älven, men Karl vet att det finns ställen där isen är tunn på grund av strömförhållanden. Under måndags eftermiddagen och kvällen går Karl därför ner till Faxälven 4 gånger för att leta efter Viola, men han hittar inga spår av henne. Och det är ju svårt att hitta spår eftersom det ännu inte har snöat. Karl fortsätter sitt sökande i övergivna lador och på myrmarker i trakten. Fortfarande inga som helst spår av Viola. Där lämnar vi familjen Widegren för det här avsnittet. Men jag vill nämna någon som aldrig gav upp sin jakt på spår efter Viola. En man vid namn Arnold Johansson. Vem var då Arnold? Jo, han och hans dotter Jane är anledningen till att den här avsnittsserien skrivs och publiceras i podden Olösta mord. Arnold Johansson föddes utanför Bollebygd i Västergötland 1938. Han hade alltid fantastiska betyg i skolan och han utbildade sig till civilingenjör. Arnold tillbringade mycket tid i Härjedalen och Jämtland för att syssla med sina favoritintressen som var jakt och fiske. På 1980-talet reste Arnold mycket i jobbet och då under sina många resor och möten med människor som hans intresse för true crime växte fram. Flera personer han mötte i norra Sverige berättade för honom om fallet med den försvunna flickan Viola Widegren. Arnold fastnade totalt för just det olösta fallet. Han började studera fallet och han köpte till och med en fritidsstuga utanför Sollefteå nära Viola Widegrens barndomshem. Från sin stuga kunde Arnold göra egna efterforskningar i fallet. Han sökte ledtrådar, gamla tidningsartiklar och förhör. Han lärde känna folket i byn och tog del av deras historier om fallet Viola. Och ja, det kanske blev lite fiske och jakt också. Fiske, bland annat i Faxälven, som är en central del i polisens utredning av Violas försvinnande, som vi ska prata om i nästa avsnitt. Allt material som Arnold kom över sparade han i sin allt tjockare perm. Den 16 januari 2001 tog Arnold fram ett block och en svart bläckpenna. Han skrev en innehållsförteckning till permen som han hade jobbat så länge med. Permen är vit och bakom lamineringen på fram- och baksidan har Arnold smyckat den med gamla tidningsurklipp. Innehållsförteckningen delade Arnold upp i två delar. Del 1 fick rubriker som till exempel brottets krönika, docksäng och skiss på tavla. Del 2 fick rubriker som spontant intryck, korrigeringar på upplägget och personliga tips. Arnold Johansson fick tyvärr aldrig lyssna på podden Olösta mord. Han gick bort 2002. 18 år senare, år 2020, kontaktade hans dotter Jane oss och frågade om vi skulle vara intresserade av att ta del av Arnolds gedigna arbete. Självklart var vi det. Permen skickades därför till Sofie Karlsson. Den här avsnittsserien om Viola Widegren baseras till stor del på materialet i Arnold Johanssons perm. Ett kapitel i permen har Arnold namngett anteckningar att bearbeta. Och nu, Arnold, nu ska de anteckningarna bearbetas. Förutom Arnolds gedigna arbete med bland annat tidningsartiklar och samtal med människor som kände familjen Widegren kommer informationen till den här avsnittsserien framförallt från polisens egna förundersökning. Men där vi är i historien nu har polisen ännu inte kopplats in, så hittills i den finns det ingen förundersökning. Men den ska vi prata mycket om i kommande avsnitt. Men det är därför jag nu vill rikta ett extra stort tack till Arnold och hans dotter Jane. De delar vi har publicerat hittills, alltså del 1, 2 och 3, de är nästan uteslutande baserade på information som kommer från Arnolds perm. Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Jag nämnde i början att Urban Järdek och Tobias von Braun har en ny podd. Den heter Kalla fall och den första säsongen handlar om Sven Sjögren. In och lyssna på den. Urban kanske dyker upp i den här podden också och berättar lite om arbetet och vad som händer i fallet Sven Sjögren just nu, för det händer saker. Urban bad mig också säga följande om Kalla fall. Så citat Urban. Kalla fall är en undersökande podcast i samma anda som poddarna Spår eller Motiv. I den första säsongen återvänder Urban och Tobias till Lummelunds bruk och fallet Sven Sjögren för att låta de som var med när det faktiskt hände få komma till tals. Slut citat Urban. Kom ihåg att mejla oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z. Det är inte jättemånga teorier som har kommit in, så nu börjar jag bli rädd på att jag inte kommer få ihop det till avsnitt 100, men några har jag fått. Jag tar gärna emot fler, det här är sista chansen att skicka in teorier. Åtminstone om de ska komma med i avsnitt 100. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Arnold och Jane. Tack till Trippnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Finns på YouTube och Spotify. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.